Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
God eftermiddag Sverige och välkomna till nyhetshelgen nummer 6, Pöbelväldet. Hallå Ingrid.
Hallå, hallå Maria. Är det en härlig måndag hos dig?
Nej, alltså det är rätt så mulen och tradig.
Jaså? Ja. Fin och solen och jag har inte hunnit ut på någon promenad idag, men det är, jag tror det är jättevarmt.
Jaså, minsann. Men enligt er helsingborgare så har väl ni alltid bäst allting. Så att...
ja, typ.
Du, vi har mycket att prata om idag som vanligt.
Mm.
Det är alltid att vi får välja bort någonting för att det är så mycket som är värt att ta upp. Mm. Men idag tänkte vi prata om livsfarliga IS-barn. Vi tänkte prata om hur det allt mer kommer fram att svenskarna tar lagen i egna händer. Och årsdagen av dådet på Drottninggatan och hur det har uppmärksammats i medier och på Twitter.
Mm.
Mm. Men först tänkte vi prata lite grann om det här som vi snackade om i senaste programmet. Mm. Nämligen att man uppmuntrar barn eller ja, tonåringar att byta kön.
Ja, precis. Det är en väldigt bra artikel idag i Nyheter idag, skriven av Oskar Hagberg som är för Medborgerlig Samling i Lund. Och han menar att hela den här könsbytarskandalen, den beror på det infantila samhället som vi har skapat. Där vi liksom tycker att en annan är så god som en annan och en vuxen vet inte mer än ett barn. Och jag tycker han har väldigt rätt i det, att det är ju liksom där någonstans. Det är ju på grund av att vi har hamnat i det här infantila samhället som detta överhuvudtaget kan hända. Plus naturligtvis egohumanisterna och den här skräcken för att säga någonting åt folk som är HBTQ.
Mm. Och tydligen har vi gått hela varvet runt med det här som på 70-talet kallades för fri uppfostran.
Ja.
Yes, att sannolikt. Barn ska få lov att göra lite vad de vill igen. Fast man kom fram till att det inte var så nyttigt.
Nej.
Att tvärtom så blir barn väldigt oroliga och får ångest av att inte ha gränser.
Ja, han skriver så här till exempel. Man kan svika barn genom att låta dem få sin vilja igenom. Hur kunde detta glömmas bort i ett land där 19-åringar inte får köpa en flaska vin?
Ja.
Det är, ja, verkligen, det är ju absurt ju. Du får inte köpa en flaska vin när du är 19 år, men du får lov att skära bort dina bröst och ta hormoner som gör att du för evigt har en mörk röst och skäggstubb.
Du får lov att rösta in vilka dårar du vill i Sveriges högsta beslutande församling. Du får lov att dö för ditt land genom att strida i göra värnplikten och strida för Sverige. Du får lov att köra bil. Mm. Du får lov att göra massor med liksom ansvarsfyllda och farliga saker, men du får inte lov att köpa en flaska vin när du fyller år.
Nej, det är ju absurt i sig, men i det här fallet var det ju snarare det att det är ju, vi har ju ändå gränser för vad barn och unga klarar av, men när det gäller könsbyte så är det liksom fritt fram bara.
Ja, men jag menar att detta är en illustration av liksom knäppabsurdistan, att, att vad man får och inte får göra, att alltså det anses tydligen farligare att få lov att handla på bolaget än att liksom fatta beslutet att skära bort sina bröst.
Mm. Ja visst, nej det.
Jag bara menar liksom det snea där i tänket kring vad man ska kunna förväntas ta ansvar för.
Mm.
Du förväntas inte kunna ta ansvar för ditt drickande, men du förväntas kunna ta ansvar för alltså ett oåterkalleligt beslut om din kropp. Ja, jag vet inte, jag blir så trött på allt detta alltså.
Ja, verkligen. Han skriver också det att han har känt till det här könsdysfori ganska många år, för han hade en trevlig kvinna till bordet som jobbade på könsdysforiregistret.
Okej.
Okay. Sådant existerar i vårt dokumentationsglada land. När jag frågade om det inte var många som ångrade sig, svarade hon att visst var det så, men av politiska skäl var det svårt att prata om. Alltså, människor som sitter och känner till sånt här och dessutom har en möjlighet att väcka debatt och inte gör det. Jag kan inte riktigt ens beskriva vad jag tycker ska hända med de här människorna, för då kanske jag blir dragen inför rätta igen.
Ja, det vill vi. Då orkar vi inte fler rättsprocesser just nu. Nej, alltså man blir, det är, men det är samma sak som det här som vi har varit inne på tidigare, att liksom man offrar barn i det här fallet då, i liksom, vad ska vi säga, det politiskt korrekta, på det politiskt korrekta altaret. Mm. Vi har pratat innan om då att man offrar kvinnor för mångkulturen. Mm. Skitsamma om var och varannan människa blir våldtagen. Gör väl ingenting, bara jag kan känna mig som en fin människa. Mm. Och det är lite samma sak här, tror jag, att ingen vågar, även de som anar ugglor i mossen håller ju tyst där, för att det är, ja, lika med självmord, höll jag på att säga, socialt kanske, att säga någonting.
Mm. Ja, visst, så är det ju. Ja, men så tänkte vi att för att sätta stämningen i det här programmet som kommer att vara rätt så dyster, så ska vi i alla fall börja med att skratta lite.
Ja, alltså, ja, vi ska lyssna på ett klipp här och så ska vi utveckla senare vad vi menar med skratta. Mm,
ja,
det kommer här.
Mindre än hälften av de nyanlända som bor i Sjuhäradsområdet och som haft etableringsstöd i 2 års tid har lyckats få ett jobb eller börjat studera efter att etableringsplanen är klar. 90 dagar efter att etableringsplanen är färdig har 40% gått vidare. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen. Framför allt handlar det om människor som kom till Sverige 2015.
Ja, Ingrid, det var ju lite annorlunda reportage, kan man säga.
Alltså, det är helt bakgrund. Detta är alltså Sveriges Radio. Mm. Sveriges Radio P4 Sjuhärad. Sjuhärad.
Ja.
Och där har de då släpat in och anställt en människa som heter Nour Bolad, som vi gissar då har en arabiska som modersmål.
Mm.
Och alltså, det går ju överhuvudtaget inte att förstå vad människan säger. Men detta tycker Sveriges Radio att, ja, det är jättebra.
Sveriges Television har tidigare haft en person, jag vet inte om han är kvar nu, som också pratar väldigt konstigt. Jag vet inte om du vet vem jag tänker på nu. Det är en kille
på kulturnyheterna.
Exakt.
Ja, ja.
Som jag tror,
men han är ju ett under, begripligt, i jämförelse med Nour Bolad.
Faktiskt, därför att Nour Bolads liksom intonation och betoningar hamnar helt tokigt. Mm. Alltså Sjuhärad och Arbetsförmedlingen och
Arbetsförmedlingen.
Alltså,
det är ju det, alltså. En av de viktigaste sakerna med att liksom prata ett annat språk, det är att man lär sig hur man betonar på det språket. Och svenskan är nog inte så lätt, för att det är ju ett sjungande språk. Och jag tycker att det låter som om han försöker att sjunga, men alla betoningar hamnar liksom fel. Så att man sitter liksom, alltså man sitter flera sekunder efter att, vänta, vad var det för ett ord, vad sa han där? Och när man väl kom på det, då har du redan gått ytterligare 7 sekunder. Så man, nej, det är ju, det är ju skandal. Detta är vad våra skattepengar går till, Maria.
Mm.
Alltså, tanken med nyheter är ju att folk ska begripa någonting. Och att de ska bli upplysta. Då kan han kunde lika bra prata arabiska ju.
Alltså, för inte så länge sedan så fick man inte ens lov att prata skånska i radio och tv. Mm. Nej, alltså, ja, det är väl jättebra att man får in då invandrare i jobb och så vidare. Det är jag helt för, men... Alltså det tar ju sig ibland rent absurda proportioner när man sätter människor på positioner som de inte behärskar. Och detta är ju ett exempel, och det här skadar ju ingen mer än att det är väldigt jobbigt och svårt att lyssna, alltså svårt att förstå vad han säger, och jobbigt att lyssna på. Men de slänger ju in folk lite överallt, bland annat inom äldrevården, som inte klarar av de jobben, eller som skiter i dem, eller som gör liksom att de gamla far illa. Det har vi ju sett flera exempel på sistone.
Ja. Jag såg någon på Twitter som skrev, hon jobbade inom vården och sa att på deras avdelning var de 18 personer, 3 var etniska svenskar.
Jösses. Ja, och det menar jag är kanske mer allvarligt, därför att, eller det är det ju, det är inte kanske mer allvarligt, det är det, därför det är ju människor som får illa av det. Och det är ju, nu är vi ju där igen liksom, men det är ju den politiska korrektheten som spökar. Att ingen vågar säga att nej, du kan vara med här och redigera, och man kan ju få andra arbetsuppgifter, inte vet jag liksom. Men du kan inte prata i etern, därför att det är ingen som kommer att förstå vad du säger. Det är ingen som vågar säga det, eller?
Nej, dels så vågar de inte, men jag tror att det är mer sinistert än så. Och jag tror att de har liksom som mål att liksom trycka ner det här i halsen på svenskarna. Så här låter svenska nu. Och om du inte förstår det så skiter vi fullständigt i dig. Och jag menar, det är ju, visst, det är ju farligare när liv står på spel. Men det här är ju det här är väldigt farligt på lång sikt. Därför att om Sveriges Radio och Sveriges Television inte längre förmedlar nyheter på svenska i Sverige, då är vi ju riktigt illa ute. Det är ju snacka om en fara för demokratin.
Jo, nej, jag point taken. Hur som helst så är det väldigt dåligt på alla sätt. Och tänk folk som har kanske hör lite dåligt eller som har, du vet, intellektuella funktionsnedsättningar eller så. De kommer ju inte, verkligen inte förstå det här.
Nej, naturligtvis inte. Och sen är det är ju lite synd om den här Norbolad också. För att jag har ju svårt att tänka mig att folk dunkar honom i ryggen och säger vad kul att ha fått det här jobbet. Och det är ju frågan också, vill de liksom hetsa oss mot varandra? Ofta får man ju den känslan av att det är det de håller på med nu.
Ja, alltså de vill att vi ska bli mer och mer irriterade på invandrarna och börja liksom gå på dem mer och mer, vilket gör att de blir aggressiva mot oss, och så är det liksom inbördeskriget igång, eller?
Precis, och bara för att ta en liten sväng på anarkotyranin igen, så det är ju så här att jag har sett flera då YouTube-klipp där man pratar om just det här med hur man liksom trycker ner yttrandefriheten. Alltså vi som vill tala om de här sakerna, vi vill lösa problemen genom att tala om dem och diskutera och debattera och komma fram till nya lösningar. Vi ska då tystas, och vad händer då? Jo, då är det ju människor som tar lagen i egna händer, som, ja du vet, utför terror då och vad det nu är, därför att vi får inte prata. Och det är så dumma kan inte liksom politikerna vara, att de inte begriper det. Så att ja, jag får ofta känslan av att de vill driva fram en stor clash.
Ja, det är svårt att se liksom att det skulle kunna finnas några förnuftiga motiv bakom. Du, apropå förnuftiga motiv, hur förnuftigt är det att ta hit en massa IS-barn?
Ja, det är noll förnuftigt. Det är ju på minusskalan. Det är ju så här att de flesta svenskar, de tänker ju bara så här, eller jag vet inte om de flesta, men många i alla fall, ja, men det är barn, det handlar om barn! Och då får man måste vara snäll mot barn, precis som man ska vara snäll mot kvinnor så måste man vara snäll mot barn. Men där skriver ju Helena Edlund väldigt bra på sin blogg, som har rubriken De allra farligaste.
Och vad menar Helena, ska vi kanske berätta först?
Ja, hon är ju präst, hon är ju före detta präst i Svenska kyrkan. Hon har i alla fall ingen tjänst längre, och hon är då dessutom journalist och författare. Och hon har ju varit med i debatten lika länge som vi. Kanske till och med lite längre.
Och vilket är väldigt relevant för just det här inlägget, hon har varit fältpräst i Afghanistan.
Ja, exakt. Och det har hon skrivit om förut. Men den här artikeln handlar just om barn och barnsoldater. Och hon säger då att alltså, det som är problemet med liksom barnsoldater, det är att om du tränar ett barn redan att döda, så släpper de alla sina spärrar. Och samtidigt som vi västerländska soldater, eller de soldater vi skickar ut, har liksom extrema spärrar mot att skjuta på barn. Man gör bara inte det, trots att barnet är på väg att döda dig. Och där blir det liksom, och det är ju det som så många av de här slaktarna vet, att de använder våra svaga sidor. Och hon berättar bland annat om de här barnsoldaterna i Uganda, var det va?
Ja, det var Afrika i alla fall.
Ja, och det var ju väldigt intressant, för att de hade ju vuxit upp med föräldrar som hade ändå lärt dem empati, och så sen kidnappades de av de här soldatbanden och blev då hjärntvättade. Och sen när de kom hem, då det spelade ingen roll att de hade haft en empatisk uppfostran, utan de flesta av dem går aldrig att rehabilitera, utan man får hålla dem i läger. Därför de är livsfarliga.
Ja, hon nämner en dokumentär som heter Soldier Child. Den får vi kanske försöka hitta någonstans. Den handlar om hur, just det du säger, hur man försöker då rehabilitera barnsoldater i Uganda, och att det är nästan till omöjligt.
Mm. Men då kan man säga så här, med de här barnen då, det är ju kanske bara, de är kanske bara 3-4 år och de har inte varit ute och huggit huvudet av folk. Nej, det kanske de inte har, men de har vuxit upp i den miljön där föräldrarna har liksom hyllat detta och i många fall visat dem sådana här saker. De är redan förstörda och vi kan inte ta den risken. Det är visst, det är synd om barn, men det är synd om barn över hela världen. Det är synd om svenska barn som blir rånade av invandrarbarn. Det är många barn det är synd om. De här barnen är inte vårt ansvar och vi ska inte utsätta svenska folket för ännu fler faror.
Alltså det är bara till att kolla, man har gjort ganska mycket undersökningar på palestinska barn och vad de har för inställning till saker och ting. Och det ger förfärande resultat vid handen. Det är liksom 80-90% som vill bli martyrer och du vet. Mm. Säger de då, vad som vill de kanske inte det när de blir vuxna, det vet inte jag hur det funkar, va? Men alltså, har man vuxit upp i den miljön där man då har blivit hjärntvättad med ett visst budskap hela tiden, och det är ju samma för palestinierna, de är ju också muslimer och de är inte rädda för att dö, de riktigt troende, tvärtom så är det ju, det här livet är ju bara helt värdelöst jämfört med paradiset och att få äntligen komma till Allah liksom. Så liksom sätter det perspektivet, så jag tror västerlänningar har väldigt svårt att fatta liksom hur, ja men hur kan man offra sina barn, och det är ju inte, ja det är ju sant att det går emot alla mänskliga instinkter, men man måste förstå deras tänkande. I deras tankevärld så är det bästa som kan hända barnet att spränga sig i luften.
Ja, exakt. Och jag menar, jag vet inte om det är mänskliga värderingar, det är västerländska värderingar. Vi skulle aldrig offra våra barn på det sättet. Men de tänker inte så. Tvärtom. Om barnet dör kommer det raka vägen till paradiset och försäkrar även familjen om en plats där. Och som du vet är det mycket svårt att ta sig till det muslimska paradiset. För att vara helt säker måste man döda kufarer.
Mm. Precis, och då har de här barnet alltså vuxit upp i en ännu mer extrem miljö än de palestinska barnen. Alltså det går nog aldrig, och du vet, kanske en eller båda föräldrarna har dött. Och de har det hela, det vet man ju av erfarenhet, att alltså barn som har föräldrar som dör när de är unga kommer antagligen att, du vet, ha någon slags helgonbild av dem, även om de har dött, du vet, av en olycka eller sjukdom eller så här, va. Så jag menar, det är stor risk då att de idoliserar, säger då att pappa har sprängt sig i luften i någon självmordsbombning. Stor risk att han är en hjälte i deras ögon alltid.
Ja, naturligtvis.
Hur ska du kunna ta bort den? Jag förstår inte hur det ska gå till liksom. Du kommer aldrig kunna. Det är ju då genom någon slags avprogrammeringsprocess, men det tror jag är väldigt svårt när det handlar om barn. Det är svårt på vuxna också, men jag tror det är ännu svårare att avprogrammera barn.
Så ja, framförallt om de idoliserar sina föräldrar, vilket barn gör. Men nej, men det är så typiskt Sverige då. Jag menar, i Frankrike så har man erfarenhet av det här och man är då väldigt skeptisk nu. Man har till och med sagt nej, man vill inte ha fler sådana här IS-barn. Men i Sverige tror vi att vi klarar allt. Det är bästa landet i världen. Vi vet hur man ska hjälpa de här barnen.
Ja, vad ska vi göra då som är så genialiskt som ingen annan i hela världen har kommit på vad det är?
Nej, det är väl ingen som vet det, men det är väl bara det att vi skickar fram batikhäxor och så tror vi att vi pratar med dem och liksom bjuder dem på saft och bullar och så blir allt bra. För alla människor är likadana, förstår du? Alla är lika värda, alla är likadana.
Och om man är snäll mot någon, Ingrid, du vet vad som händer då?
Ja, då blir den snäll, det är Bamse-syndromet.
Ja.
Och sen har då Johan Westerholm en rätt så intressant vinkel på detta. Han säger att med tanke på att man inte vet vilka många av de här barnen är, så skulle det kunna röra sig om nu Sverige plötsligt går dit och liksom fiskar upp en massa unga som egentligen inte har någonting med Sverige att göra. Då är det människorov och det är ett folkrättsbrott.
Ja, det är en intressant infallsvinkel, men det tror jag Sverige skiter fullständigt i. Finns det några poäng att plocka här för Margot Wallström, så kommer hon att göra det. Du vet.
Ja, you bet.
Så att tyvärr. Bara. Men alltså, en intressant grej. Kan du förklara det här med de här snyfta artiklarna? Som nu har du lagt upp en artikel här i Expressen som handlar om Mikael Skråm och den svensk-norske IS-terroristens svärfar.
Patricio Galvez.
Han tycker att det är så hemskt det här som har hänt. Och hans barnbarn. Och det är så. Svärfaderns möte med barnet grät ihjäl mig, är rubriken.
Och det är ju liksom enligt det här gamla temat, inte ett öga ska vara tårt, att Patricio Galvez, denna tappra man vars dotter blev en IS-brud, och hon konverterade ju för länge sedan till islam, och nu är hon död, och sen så gifte hon sig med Mikael Skrom och fick 7 ungar med honom, och han har slagits där nere och är antagligen också död. Och de här 7 barnen då, och då är det synd om Patricio Galvez och hans 7 barnbarn. Åh, jag la honom i min famn, och han vill ju få hem sina barnbarn till Sverige, och stackars, stackars. Och jag begriper inte, alltså har inte svenska mainstream-medier förstått att det här gör bara folk ännu mer förbannad.
Det var just det som var frågan jag skulle komma till. Yeah. Alltså, när den här artikeln publicerades, det var 6 april, när var det? Det var i förrgår. Lördags. Då studsade den runt som bara den på Twitter, och folk var tokiga. Jag såg inte en enda människa som tyckte, åh vad synd om Patricio Galvez och Mikael Skråmors barn, utan folk var vansinniga och tyckte att det var så vidrigt, det här känslopjunket, att Expressen sitter och bölar över hur synd det är om de här människorna. Det har rakt motsatt effekt, skulle jag säga. Så jag förstår inte varför de gör det.
Nej, alltså de kan väl inget annat. De vet inte vad de ska göra. Alltså dels har de sitt uppdrag då från makten att liksom se till att svenska folket tycker rätt och vill fortsätta och liksom öppna gränser och bara att väller in folk och ser till att vi blir en minoritet i vårt eget land. Eller så är det helt enkelt att de är så långt från verkligheten så de tycker väl synd om honom då.
Ja, och det kan ju vara så också att de tänker att det handlar om barn och han har ju inte gjort någonting, den här Patricio Galvez, tycker de då, va? Ja, det har han ju inte rent formellt, han kan ju i och för sig inte hjälpa att han har en dotter som har koko, men alltså...
Jag förstår, undrar man, varför frågar de inte honom då? Din dotter konverterar, jag tror att mamman också konverterar, jag får mig att vi pratade om det för några veckor sedan. Han kanske själv är muslim. Eller varför så inte han inte hindra sin dotter från att konvertera och från att åka ner dit? Och så? Varför han får inte en enda kritisk fråga? Det är bara synd om honom och det är bara synd om de där barnen.
Det hade man ju absolut kunnat tänka sig att man ställde lite frågor kring. Att, men du, din dotter och din svärson, vad har de för ansvar i det här? Och vad tycker du om att de har utsatt barnen för sån fara?
Det är inte Sverige som har skickat dit dem. Det är inte Sverige som har ett ansvar här.
Så försåtligt också. Jag la honom i min famn och började prata svenska med honom. Då öppnade han sina stora blå ögon och började stirra på
blå ögon. Jag sa till honom, morfar ska hämta hem dig gubben. Och då började han le. Jag grät ihjäl mig. Alla i rummet grät.
Inte ett öga tårt, som sagt var.
Jo, det är ju det. Det är ju just det. Och det är så bisarrt att liksom... Ja, det är ju Sveriges Television som har gjort det från början, och så har då Expressen skrivit om det. Men det är helt obegripligt.
Ja, jag tror på din teori om att det är nog som så, vår krönikör Tobbe Svensson var ju inne på detta i sin söndagskrönika igår, att det finns en viss kontingent människor som är så extremt långt från verkligheten att de har inte hängt med liksom, i att de där prylarna går inte hem alls längre. De är fortfarande kvar i 2008 typ, eller vad det nu kan vara, när det funkar.
Ja, det är ju konstigt, för nästan alla journalister är ju på Twitter, och där får de ju stryk och pisk varje dag, men det är klart de blockar väl sådana människor
de
där,
blockar, så de ska slippa se det. Alltså deras egna flöden tror jag bara består av andra politiskt korrekta. Du vet, alltså de följer bara sådana som Niklas Orrenius och Jens Liljestrand och sådana som de gillar. Och när de själva lägger ut saker och folk protesterar och har invändningar och tycker att de är dumma i huvudet, då är det troll. Då är det elaka högertroll.
Från ryska trollfabriker.
Ja, så viftar de bort all den kritiken. Ska vi nämna kort att vi, bara innan vi går vidare till nästa block, att vi eventuellt har haft ett... misslyckat terror då, det är Lund.
Ja, det tycker jag vi ska göra. Det hände alltså redan på nyårsdagen. Det var en arab som stal en bil i Malmö och körde till Lund och började där köra ner folk. Alltså han försökte köra på 10 personer, men han misslyckades ju, tack och lov. Och det visade ju sig då när han grep, och det har nästan inte skrivits om. Det har varit väldigt sparsmakad rapportering om detta. Och det visade sig sen att i bilen fanns det en massa lappar med koranverser. Och då tänker ju vän av ordning, här har vi ännu ett muslimskt terror då. Nej, förstår du, för då tar ju Lundapolisen och ringer den duktige islamapologeten Jan Järpe. Och jag tänkte, lever han fortfarande? Ska han aldrig dö? Han har ju ägnat hela sitt liv åt att påstå att islam är en jättefin religion. Och det har vi bara missförstådda och sådär. Och då säger han, nej, det var felaktiga verser. Eller det var bara halva verser. Så därför var det inget terrordåd. Och någon påstår också att han hade hört röster. Så han är ett psykfall.
Ja, vad skönt. Då fick vi ju det avklarat. Men det intressanta är ju då, Ann Heberland skriver om detta på sin blogg bland annat. Samtiden skriver om det nu då först. Har det liksom krypit fram lite mer detaljer kring detta. Det intressanta är ju att inte... Att inte från början liksom sipprade ut någonting kring koranverser, felaktiga eller ej. Att man bara begravde hela den liksom vinkeln. Och jag menar, hur tänker polisen där? De rubricerade det som misstänkt försök till terror eller något sånt först, va? Eller hur var det?
Jag tror det, men väldigt snabbt så fick det liksom en annan inriktning.
Ja, därför att in kommer Jan Järpe och säger att nej, det är det inte, och då ändrar de till liksom typ olovlig körning eller...
Och jag har ju kollat det här med lite källor jag har som vet hur... Ja. Hur sånt här fungerar. Och säger att det här händer rätt ofta. Det är rätt ofta. Det är arabiska människor som gör olika brott. Men där man då liksom. Ja, man gör om det. Alltså det är med stor sannolikhet terrordåd. Men om det inte leder till något. Om det är misslyckade terrorförsök. Så låtsas man att det inte är terror. Allt för att hålla svenska folket i okunnighet. Om hur farligt det faktiskt är. Att bo. I Sverige.
De brukar ju försöka, alltså det har vi ju sett internationellt också, eller runt om i Europa, du vet, folk som har huggit ner andra människor med kniv på tåg och sådana grejer, då har de ju försökt säga att nej, men det var en psykiskt instabil människa och så vidare, fast det sen visar sig att vederbörande har skrikit alla akbar och hela kittet liksom. Så att det har nog din källa rätt i, att det händer nog ganska ofta att de försöker tona ner den typen av motiv.
Tänk om man kunde få fram lite sådana fakta, lite statistik på det. Det kunde bli en bra artikel.
Det kunde det.
Ja, ska se vad jag kan göra åt det. Jaha, har vi fått pöbelvälde i Sverige, Maria?
Inte än, men jag tror att det är på väg. Jag tror att det är på väg liksom på lite olika sätt. Nu såg vi en artikel här i Expressen om en familj som tog lagen i egna händer.
Du får bara säga först, för den som till äventyr som inte vet vad pöbelvälde är, så vill jag bara säga att det är ju då, alltså pöbel betyder folkmassa. Och det man menar med pöbelvälde, det är när det är en upprättad folkmassa som får liksom drag av masspsykos. Det är liksom, ja, tänk definitionen av pöbelvälde. Men det är klart, sen så menar man väl också att, ja, folk som tar lagen i egna händer.
Tänk facklor och högafflar. Den stilen.
Franska revolutionen då.
Ja, precis. Ja, men liksom den vidare betydelsen är, som du säger, man tar lagen i egna händer. Och det var precis vad en familj gjorde ganska nyligen när det framkom att deras dotter hade blivit våldtagen. De gick helt enkelt hem till den här 21-årige våldtäktsmannen och alltså prylade upp honom något kopiöst mycket.
Det var två familjer, va? Det var två stycken unga flickor. Den ena blev våldtagen och den andra blev utsatt för något sexuellt övergrepp.
Precis.
Och de var ju bara 12 och 14 år gamla, och han hade fyllt dem med danskt körsbärsvin och likör med godissmak och sedan förgripit sig på dem.
Urk. Ja, nej, så att precis. Men nu hade han ju otur, va? För tydligen var det ju så att någon eller några i de här familjerna hade anknytningar till MC-gäng. Och de jävlas man inte med ostraffat, som alla säkert vet. Va? Så att de hade ju då, de hade traskat hem till honom, bundit fast honom vid en stol, va? Och misshandlat honom till ansiktet så ut som köttfärs. Mm. Och jag tror att, alltså, det här är då Expressen GT. Så det är väl någonstans på västkusten. Jag tror inte det står. Jo, Trollhättan är det. Trollhättan. Yeah. De tänker sig nog att folk ska tycka usch och fy när de läser detta då, va? Och jag vill, innan jag fortsätter, vill jag bara säga, jag tycker inte man ska ta lagen i egna händer. Och jag ska förklara varför om en stund. Däremot så är det så att jag kan ha förståelse för liksom de psykologiska mekanismerna som gör att folk gör det. Och de, Geta har ju då pratat med en åklagare, alltså den som ska, som åtalar nu familjerna, familjemedlemmar som har varit inblandade för misshandel eller grov misshandel eller om det är mordförsök eller inte, vet jag. Och hon är ju då väldigt sådär sträng att ja, det, vi tar ingen hänsyn till deras motiv och det är, ja, sådär va. Och de, man måste stå till svars och bla 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 liksom. Och jag tror att GT har nog tänkt sig att alla som läser detta ska tycka ungefär som åklagaren att nej, usch, så får man inte göra. Men kollar man på reaktionerna på Twitter så skulle jag säga att 95% tycker att det hade jag också gjort. Hade gjort exakt samma grej om det var min unge.
Jag tror inte så många hade verkligen gjort det, men bara det att de säger att de skulle göra det betyder att de, alltså att de förstår dessa känslor. Och det är ju inte så att plötsligt har svenskar blivit galna och inte bryr sig om lagen längre, utan det är ju rättsväsendet och lagen som sviker svenskarna. Folk ser ju att den ene våldtäktsmannen efter den andra blir friad eller får väldigt löjliga straff, och framförallt blir de inte utvisade. Så att jag kan mycket väl förstå de här känslorna, att, och jag menar, det är ju så det börjar, alltså ett pöbelvälde uppstår ju sällan ur ingenting. Till och med franska revolutionen var ju naturligtvis därför att den styrande klassen bara roffade åt sig och struntade fullständigt i hur folk hade det. Och den situationen har vi ju faktiskt i Sverige.
Precis, det är det som är så farligt. Att det är precis som du säger, det är säkert, vi är inte där ännu, att alla de som säger på Twitter att jag hade gjort samma grej hade verkligen gjort det. Men känslorna finns där, och blir, om situationen fortsätter att eskalera med kriminalitet och våld i samhället och fler och fler drabbas, så kommer vi att nå den kritiska punkten där folk faktiskt skiter fullständigt i att polisanmäla och istället bildar medborgargarden. Vi är på väg dit.
Ja, men det är ju självklart. Jag menar, det är ju så här att förr i världen så var det ju så att folk hade ju rätt, man hade rätt till blodshämnd och så. Det hade man även på våra breddgrader, så att säga. Och sen när man då, vi då mer liksom utvecklade civilisationerna i världen, bestämde oss då efterhand för att inte göra så, utan att istället låta staten få våldsmonopolet. Och hur förbannad man än är, så ska man inte slå den som har gjort någonting, utan man går till polisen, och så kommer polisen och så ser de till att rättvisa skipas. Och men det bygger ju på att folk litar på systemet. Och när man inte kan lita på systemet längre, då kommer instinkterna för blodshämnd. Det är fullständigt naturligt. Det är mycket, och så är det ju i största delen av världen. Det är ju, det är ju bara västvärlden där det här fungerar.
Visst. Och det är ju därför, alltså, svenska politiker och myndigheter är ju totalt tappade bakom en vagn som inte begriper att nu har vi ganska många människor i landet som kommer från kulturer där du inte blandar in polisen om det händer någonting, utan det tar familjerna själva hand om. Det som man då i vardagligt tal kallas för klanstyre.
Ja.
Och alltså det har ju sina fördelar naturligtvis. Alltså i en svag eller icke-befintlig stat så måste du, någon måste ju skydda dig, eller du måste ju skydda dig själv och din familj på något sätt, och då är ju det enda som står till buds. Men det är klart att sen samtidigt så i det här klantänkandet ingår ju även mindre skärmiga saker som hederskultur och liknande. Alla måste ju lyda gruppen. Alla måste inordna sig gruppen. Men inget av det här verkar sjunka in hos svenska politiker och myndigheter, att det är så en väldigt stor andel av dem som har kommit hit fungerar, och det är så de tänker. Det är det enda de känner till.
Men det kan de ju inte acceptera eftersom de har sytt upp sig på det här med allas lika värde och att alla människor är likadana. Och de tror ju då att anledningen till att det är så våldsamt i de länderna som invandrarna kommer ifrån, det är ju för att de leds av en fruktansvärd diktator och så. Och när de bara kommer till Sverige och här är det demokrati och här finns polis, så blir de precis som vi. Alltså det är ju en livslögn som de kommer att kämpa med näbbar och klor för att försvara. Och jag menar, det är ju därför som vi har sagt så många gånger, ska det till att deras egna döttrar blir gruppvåldtagna? Ska deras söner bli rånmördade? Är det det enda sättet att få politikerna att begripa vad det handlar om?
Fast jag vet inte, jag har sett en del exempel på det. Jag har ju en hel del bekanta i Malmö och där bor man inte liksom, utan att på något sätt råka ut någon gång. Det gör man bara så som det ser ut nu. Och speciellt om man har tonårsbarn, de kommer att bli rånade någon i något skede. Liksom. Det kvittar var och stan du bor. Men de sätter ju, de drar ju inte de sambanden, Ingrid. De sätter ju inte det. De kan ju sitta där, de här goda, politiskt korrekta som bor i västra Malmö, de fina områdena, Limhamn och Bunkeflo och i sin lilla bubbla. Och vojne, min tonårsson har blivit rånad. Ja, så synd. Och, ja, ungdomar nu för tiden, de är våldsamma och det är nog mycket dataspel och vad det nu är. Du vet, alltså de tänker inte ens tanken att det, liksom, vem är det som har gjort detta och varför? De drar inte, förstår du, de extrapolerar inte från händelsen alls.
Nej, men jag menar, om tillräckligt många får sin dotter gruppvåldtagen av araber eller afghaner eller vad det nu kan vara för någonting, eller deras söner är liksom misshandlade och rånade och barnen naturligtvis då berättar vilka det är som har gjort det. Alltså någon gång måste ju poletten trilla ner, alltså, även hos de mest förhärdade.
Ja, den har inte, jag har ett antal människor i huvudet nu som jag tänker på, och där har inte poletten trillat ner fast en samtliga tonåringar de har och sina familjer har blivit rånade. Det har inte hänt någonting där. Tonåringarna själva vet hur det ligger till, för de har nämligen pratat med. De vet precis exakt vilka gäng det är och varför. Och att de blir kallade svennejävlar och horor och du vet, absolut. För dem är det ingen, och liksom en majoritet av de här ungdomarna med god bakgrund liksom, alltså de röstar på SD i skolval till skolornas stora förfäran. För de vet hur det är. De är ute på stan och de ser med egna ögon att det här är inte andra svenska ungdomar som gör så här mot dem.
Nej.
Så att det är ju liksom föräldrarna då som är från, jag vad ska vi säga, det är väl första hand 50- och 60-talisterna som är i total förnekelse.
Ja, det är så sorgligt. Och då kan man faktiskt säga, här, men är det verkligen så farligt i Sverige då? Eller är det bara du och jag som är alarmister? Mm. Ja, då kom det ju någon studie då på något som heter Nambeo. Som är då alltså kriminalitetsindex för land för 2019. Och farligast är det i Venezuela. Och sen kommer det en massa andra. Papua Nya Guinea, Honduras, Sydafrika, Afghanistan. Dadadadada. Och på plats 38 kommer det första västerländska landet. Och kan du gissa vilket det är, Maria?
Da, 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 da.
Sverige!
Woo, woo, woo.
Sverige!
Ja! Hurra,
ja, visst är det så härligt liksom. Och det man får, alltså får man scrolla ner en bra bit innan det kommer något annat. På plats 56 kommer Italien. Frankrike på plats 51. Men om vi då tar jämförbara länder, vi tänker på Danmark är på plats 102. Och så att säga, Finland på plats 106. Så att och då gick den här runt på Twitter och det är det genast någon som säger, men Bea, där kan vem som helst lägga in statistik och det kan man inte lita på överhuvudtaget. Jag har inte hunnit att gå igenom det, men alltså jag ser ju att det är väldigt många tidningar som använder sig av den här statistiken. På Wikipedia står det att det används av Time, The Economist, BBC, The New York Times, China Daily och The Telegraph, för att nämna några.
Mm-hmm.
Så att jag tror att man kan, det är nog ganska rimligt att tänka sig att den här statistiken stämmer. Men det är ju sådana som lyssnar på professor Snickesnacki som absolut inte vill ha talas om detta. Men då kan man istället gå till Europaportalen. Som är då, det är ju Europeiska unionen som samlar en massa olika saker här. Och då kan man se på polisanmälda brott i de här EU-länderna. Och det gäller då 08-16. Och så kan man klicka på lite olika. Så har man inbrott, där ligger Sverige på tredje plats. Så tar vi kidnappning, det är ju inte så vanligt i Sverige. Och där ligger vi liksom på sista plats.
Okej. Mm.
Ja. Men så går vi till exempel på våldtäkt.
Ja.
Då är vi på plats nummer 2, slagna bara av England och Wales.
Vad konstigt, är inte det lite lustigt ändå? Att ligger de verkligen för oss? Ja, men det finns ju annan statistik som visar att vi typ ligger 2 i världen.
Ja, men den är ju en 10 år gammal den statistiken. Så att det har ju varit väldigt mycket med de här grooming-gängen. Och du vet hur
ja, det är sant.
London
jo, det är sant.
Så att det har de, det förvånar mig inte att de har gått om oss i denna liga. Men, och sen är det ju överfall, där ligger Sverige på 10:e plats. Någonting som, vi ligger i toppen på nästan alla brott.
Mm.
Och ändå så säger Snickesnacki, det vill säga Jerzy Sarnecki.
Allt är bra!
Allt är bra, ja. Och den totala brottsligheten går ner. Och det man måste förstå när han håller på och dillar om det här, det är att han lägger ihop alla brott. Alltså där har vi cykelstölder och nedskräpning, bilinbrott, vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Och där, den statistiken har gått ner. Och jag skulle säga att den absolut främsta förklaringen till det är att folk inser att det inte är lönt att anmäla en cykelstulen hos polisen.
Mm.
Och då kan man säga att det är synd att de inte gör det, för att då visar ju statistiken att det har gått ner. Men har du någon gång försökt att polisanmäla någonting, Maria?
Ja, tyvärr så har jag haft oturen att vara tvungen att göra det. Ja. Mm.
Mm. Och man kan ju göra det på telefon, och har man tur så behöver man bara vänta någon timme. Men om man går till polisstationen, då kan man få sitta i flera timmar med alltså sällskap som inte är så trevligt.
Mm.
Och det precis. Är liksom, det tar jättelång tid, det är omständligt, och dessutom så händer absolut ingenting. Jo, om liksom 3 dagar senare får du hem ett papper att man har lagt ner utredningen därför att man tror sig inte kunna hitta något resultat.
Nej, just så är det ju. Så, och nu lägger de ju ner alltså även allvarliga brott ju. Mm. Jag menar, vad skulle då poängen vara med att anmäla liksom cykelstöld och liknande? Det är ju, ja, det gör man ju kanske om man har en försäkring då och vill ha ut pengar på försäkringen. Mm. så gör man det, men inte annars. Det är fullständigt meningslöst. Jag menar, vi pratade ju nyligen om vår vän i AFS som fick sin bil vandaliserad.
Mm.
Och nersprayad och nazi och vad de nu liksom, och de orkar inte ens åka ut och titta på det.
Nej.
Och det är ändå alltså förstörelse av egendom som är värd ganska mycket.
Ja, visst är det så. Och om det är någon då som tror att men våldtäkterna, det beror på det är svenskarna som plötsligt har blivit patriarkatets sista suck.
Mm.
Så kan man ju komma ihåg den här undersökningen som privatpersonen P. Jonasson gjorde för några år sedan. Där han gick igenom alla fällande domar för sexualbrott 2012-2017. Och den visade till exempel att andelen dömda svenskar i proportion till andra grupper har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt. Att män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av de grova våldtäkterna.
Mm.
Svenskar kommer först på 4:e plats efter afghaner, irakier och somalier. Och då pratar vi ju inte, alltså, det är ju inte, alltså det är ju det totala antalet. Och det finns ju naturligtvis betydligt fler svenska män än det finns afghanska, irakiska eller somaliska män i Sverige. Mm. Ändå så kommer svenskarna
först. Så det är inte procentuellt, måste man komma ihåg. Nej,
nej, den siffran är inte det.
Nej.
2 av 3 grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som har getts uppehållstillstånd. Och de länder så där är högst faktor sannolikhet att man begår grov våldtäkt, det är algerier, afghaner, tunisier, marokkaner och palestinier. Och vad har de gemensamt, Maria?
Jag vet inte, vad kan det vara? Det varma länder. Ja. Ja, nej visst, det förstår ju var och en att det är ju allas vår favoritreligion som är gemensamma än de andra, absolut. Och som bär med sig en kvinnosyn som är väldigt väsensskild från den som vi har i västvärlden.
Precis, alltså den generella kvinnosynen är väsensskild, och dessutom så har de alltså tillstånd enligt sina heliga skrifter att våldta icke-muslimska kvinnor. Och en del tycker att, ja, det står ju där, Allah sagt det och Mohammed gjorde det, så att det är helt okej för mig.
Ja. Det har till och med gått så långt att vår vän Mikael Jalving, den danska journalisten, han varnar för Sverige, och han älskar ju Sverige egentligen.
Mm. Det är väldigt intressant, det var ju ett skottdrama i helgen i Danmark i lördags kväll. Mm. En person dog och flera andra blev skadade. Och det intressanta med detta är att det hände i Rungsted, som är ett jättefint område norr om Köpenhamn. Det ligger ju på guldkusten mellan Köpenhamn och Helsingör. Där ligger bara, alltså det är såna fantastiska samhällen och villor. Och det är så tydligt, så det är inte klokt.
Är ni där någon gång, så kör och har bilen med er, så ta gärna bilen och kör från Köpenhamn upp till Helsingör.
Ja, det är inte helt, motorvägen.
Inte motorvägen, nej, utan nej. Gamla vägen. Det är helt fantastiskt, sådana hus alltså. Och ta god tid på, så kan man stanna på Louisiana också.
Titta, ja, på exakt.
Utställningar. Ja, men det var en liten utvikning där. Vad säger jag nu? Rungsted, och det är helt chockerande för Jalving och andra danskar att det här kan hända. En sån sak kan hända just där.
Ja, och då menar han ju att de kan bara se på Sverige, för att där tittar man rakt in i invandringens olyckliga Arabien. Och han konstaterar ju då att Sverige delar ut lika många uppehållstillstånd i veckan som danska myndigheter gör per år.
Gode gud, jag får inte hjärtat när de säger så.
De svenska politikerna tänker kanske att det finns gott om plats i de svenska skogarna. Men hur länge kommer det att finnas pengar?
Det var ju just det han sa, Reinfeldt, landsfadern.
Mm.
Han som går vid vår sida, och vad det nu är, han orerade om sig själv. Han har sagt, minns du vad han sa?
Nej, det finns så gott om plats i Sverige.
Nej, men det här med att han svenska folket vid vår sida, jag har fått uppdraget att jag kan googla medan du tar nästa grej. Om Malmö, som ju är relevant i det här sammanhanget.
Ja, verkligen. Jag skrev en artikel igår som jag hade som bakgrund. Det här hotet mot Findus, matvarujätten Findus, som har sitt huvudkontor numera i Malmö. Det låg ju i Bjuv tidigare, men det köptes ju upp och lades ner, och det är inte klokt. Och Findus hade då blivit utsatta för hot, och man spärrade... Alltså kontoret spärrades av redan i fredags, och sen då i söndags morse så hade man spärrat av flera kvarter, och poliserna kom dit klädda i rymddräkter. Man kan då se hur de här gulklädda rymdvarelserna hittar ett liksom något kuvert med något vitt pulver i, och numera så har de då tagit hand om detta, och nu har de släppt då avspärrningarna. Men det intressanta med detta var att Freddy Mardell, fotografen som jag intervjuade då, och han bor i Malmö och han pratar med Malmöbor, och han är ständigt ute med sin kamera och han dokumenterar förfallet av sin egen stad. Och han liksom pratar med människor och säger, de jag möter är förtvivlade och ser inget slut på helvetet. Det blir bara värre och värre, och alla undrar, vart ska det ta vägen?
Mm. Ja, jag har ju skrivit, vi lägger länken som vanligt, ett litet alster om vad har de gjort med mitt Malmö. Måtte djävulen ta er för det ni har gjort med mitt Malmö. Jag känner sån sorg för min hemstad, sån fruktansvärt sorg. Det tror jag alla Malmöbor och exil-Malmöbor gör, att vad har de gjort med vår stad? Och jag tror att man känner liksom att vi har passerat the point of no return. Vi kommer aldrig att kunna liksom styra upp saker igen. Ja, möjligtvis med hjälp av väldigt omfattande repatriering av människor då. Men det känns liksom som att stan är förlorad. Och precis som Fredrik säger då, var ska det sluta? Ska det sluta med att man får spärra av stan? Alltså att det blir någon sån här flykten från New York-variant liksom. Att Malmö är som ett reservat där det bara finns kriminella. Eller?
Ja, precis. Det var ju någon som skrev någon sån här dystopi där man hade slängt ner alla kriminella i, vad heter gropen där?
Ja, kalkbrottet eller?
Ja, just det, kalkbrottet på gymnasiet. Men alltså jag menar Malmö, alltså svenskarna blev ju i minoritet i Malmö redan för, 7-8 år sedan.
Mm.
Och men om man, och jag är ju, det är ju inte Malmö, jag bodde ju där många år, men det är ju inte liksom min hemstad, utan det är ju då Helsingborg som jag räknar som min hemstad. Och jag flyttade ju hit för några år sedan, för jag kunde inte stå ut i Malmö, och det kunde inte du heller. Alltså, det är liksom väldigt obehagligt, och det är tråkigt många sätt och vis. Men så tittar man då på Helsingborg. Jag såg en artikel i Helsingborgs Dagblad häromdagen som handlar om Gantofta, som är ett litet villaområde, ett trevligt ställe som ligger lite söder om stan. Och då har de tagit fram lite statistik från Helsingborgs stad. Och då så visar de då liksom, intressant, så brukar inte de göra, men då jämför de då liksom till exempel här, invånare med utländsk bakgrund i Gantofta är det 10%, i Helsingborg är det 33%. Och sen då hur många som arbetar, hur mycket som är småhus och så, va. Men alltså, det är väl sällan man ser sådana här siffror i mainstream-medierna, men 33% är det redan i Helsingborg. Och vi såg ju när för statistik tog fram för något år sedan siffror på hur siffrorna för de som är i så kallad brottsaktiv ålder, 15-44, där var det ju uppåt 45% invandrare i Helsingborg. Så jag menar, vi kommer dit där också. Och jag får ont i hjärtat bara tänka på det. Mm. Och det finns ju inte många ställen kvar där det är svenskt. Vi har inte pratat om det, men det finns ju någon hemsida som heter Svenska Zoner. Det är ju någon kille som håller på att liksom ta fram var i Sverige kan man bo. Var är det fortfarande ganska svenskt? Och jag vill bara tipsa om den här sidan, svenska-zoner.com. Och då kan man gå in och titta liksom, ja, var finns det lämpliga områden? Var röstar folk på schyssta partier? Och var finns det inte så mycket invandrare? Och var är det inte så mycket brottslighet? Och, så, för, och jag tror det blir så att svenskarna kommer att flytta dit.
Jo, det har ju visat sig att det är ju ingen som vill ha mångkultur. Inte ens de som säger att de vill ha det, vill ha det. Alltså, de ego-humanisterna bor i helt skriande vita områden själva. Så de vill inte ha mångkultur, eller de vill inte bo, de vill inte ta del av mångkulturen, och invandrarna vill inte, de vill också bo med folk som är som dem. Så alla vill bo med sina egna.
Ja, och det fattar ju ett barn, att det är så människan är funtad, att man söker sig till sin egen grupp. Det är de man känner sig bekväm med, det är de man delar historia, kultur, traditioner och språk med. Det är en fullständig självklarhet för alla utom ego-humanisterna.
Ja, de vill ha mångkultur för alla andra. Det står ju också i boken Ego-humanisterna att det är en av deras dogmer, eller ja, du vet, regler som de lever efter. Det här att andra ska implementera det och liksom fixa allting. De ska bara sitta och peka med hela handen och tala om hur det ska vara, men de ska inte själva ta del av det alls. De ska inte själva ha några, liksom, lida några konsekvenser, utan de ska fortsätta att bo i sina fina, helvita, övre medelklassområden och baka sitt surdegsbröd och dricka sin latte i lugn och ro. Medan alla andra får sopa upp deras skit. Det är liksom, det är så det. Du, vi ska gå vidare till dagens sista ämne, men då ska jag bara först nämna att citatet från Reinfeldt som jag var ute och for efter, det var alltså en intervju med Svenska Dagbladet på julafton 2007. Då säger han följande: jag går sida vid sida med folket vars förtroende jag bär.
Åh herregud!
Sug på den! Redan där borde man ju fatta att det var något fel i huvudet på Kanye. Vem tror han att han är, liksom? John F. Kennedy, eller?
Ja.
Helt galen.
Ja, 4000. Igår var det alltså 2 år sedan Drottninggatan, terrordådet.
Precis. Och jag tror att väldigt många framförallt tänkte på lilla Ebba. Alltså det yngsta offret. Som blev mördad av Akilov. Och det var ju då, och hennes pappa gav också en intervju, och det var, man fick se, folk hade lagt jättemycket blommor på hennes grav, och han sa att det kändes ändå skönt att det är så många som tänker på henne och så vidare. Han har haft jättemycket problem med en idiot som håller på, en psyksjuk person som håller på att vandalisera graven hela tiden ju. Så att förutom sin sorg så har han också haft det problemet, och den här personen har hotat honom och Som med allting annat i Sverige så händer ingenting. Polisen gör ingenting, sjukvården gör ingenting, utan den här personen får bara... Han ska ju utvisas. Vi grävde ju fram att han är efterlyst i Polen ju.
Ja, precis.
Men det händer ingenting, utan han får bara fortsätta. Nu har man inte hört något på ett tag, så nu kanske de har knipit honom till slut. Jag vet inte, men... nej, men det är ju fruktansvärt. Det är liksom en sorgens dag och en vredens... dag, tror jag, för väldigt många. Och än en gång så ser vi då hur många politiker har noll fingerspitzgefühl kring detta. Mm. Annie Lööf dristar sig att skriva på Twitter alla namnen då på de omkomna: Ebba Åkerlund, Lena Wahlberg, Miley's Dairymaker, Chris Bevington, Marie Kide. Vi ska aldrig glömma er. Vårt samhälle går fortsatt med rak rygg, men med djup sorg i hjärtat. Jag sänder mina tankar till offren och deras anhöriga. Kampen mot terrorismen får aldrig sluta.
Och så ett hjärta och en bild på henne själv där hon lägger ner blommor.
Hon sitter med en nalle i handen, Ingrid, på knä eller på huk vid en stor blomsterhög då. Och då hände ju helt förutsägbart precis det som man skulle, en dåre skulle kunna förstå händer. Att folk blir jävligt provocerade av att just hon uttrycker detta.
Mm.
Och skriver en massa mer och mindre genomtänkta tweets, men alltså här är det tydligen inte okej att visa känslor i det här sammanhanget då, va? Och liksom visa ilska mot Annie Lööf, för det är indirekt hennes fel, henne och hennes gelikars fel att detta har hänt. Det måste man förstå. Det är ju ingen som håller henne, säger att hon personligen ville att det här skulle hända eller så. Men att det är den politik hon representerar som möjliggjorde det här dådet.
Självklart.
Och då är det som sagt, folk är helt tokiga på Twitter. Och då svarar hon efter ett tag: till alla er som skriver vedervärdiga kommentarer här i denna tråd. Nu vet ju jag att ni gör det oavsett om jag skriver att det är fint väder eller om vi satsar på företagande. Men på en tweet som denna, för att hedra och minnas offren, oanständigt.
Mm. Och hon förstår inte att... Eller hon låtsas inte förstå, jag vet inte vilket det är. Att det är hon som är oanständig. Att folk blir rasande för att hon som har stått, som har pratat om att vi kan ha 40 miljoner invandrare till Sverige. Och som var den som drev igenom afghanlagen. Och som nu har liksom satt sig i knät på Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och nu ska det vara ännu mer anhöriginvandring. Och kom ihåg, på en vecka ger vi ut lika många uppehållstillstånd som Danmark gör på ett år. Mm. Hon, alltså det är klart att folk blir rasande, och till och med Chris Forsne, journalisten för detta, är det Sveriges Television eller Sveriges Radio?
Hon var Sveriges Television var det väl?
Jag tror det. Hon skriver till exempel: Annie Lööf, jag har varit journalist, programledare och utrikeskorrespondent i 40 år. Jag har aldrig sett en politiker som går så över anständighetens gränser i rent publikfrieri som du. Nu tar jag definitivt bort dig från min Twitter.
Ja, jag håller helt med. Tycker det är synd att hon har blockat mig också bara.
Ja, det är ju jättekonstigt.
Nej, jag såg en annan grej apropå Annie Lööfs twittrande då. En Hanna Österberg, som är någon chef på Svenska Dagbladet tydligen.
Mm.
Hon skriver då så här, och hon har då citerat Annie Lööfs den här originaltweeten: jag vet inte vad ni gör en söndag, men jag anmäler konton i den här tråden. Twitter och medmänniskor, ta lite ansvar nu. Bete er. Så hon har alltså tagit på sig att sitta och anmäla de som är förtvivlade och ledsna i den här tråden.
Duktig liten Stasi-soldat.
Eller hur? Eller hur? Ja, och även Jan Björklund grät lite på Twitter och tyckte: åh, mina tankar går till anhöriga och offer. Det var samma sak där, att folk, du vet, tyckte liksom att ta du och far åt HE. Gubbjävel.
Det är det som är skönt med Twitter, att alla kan skriva till de här politikerna, alltså de som inte blir blockade då, men att de faktiskt får se hur rasande folk är på dem. Inte för att jag tror att de begriper det, men de får i alla fall se det, och någonstans börjar det kanske knaga något litet samvete. Och vi har också en länk till Björn Björkqvist som hade en jättebra liten video på Facebook. Där han då konstaterar att nu säger så här, oh, det här är till försvar för det öppna samhället. Nej, det är precis tvärtom. Era öppna gränser leder ju till ett slutet samhälle där vi inte vågar gå omkring som vanliga människor, för vi är livrädda och blir rånade, våldtagna, utsatta för terrordåd och allt vad det nu är.
Mm. Precis. Ja, nej, så att det var en lite tråkig stämning igår på Twitter kan man säga. Men det är ändå skönt tycker jag att folk faktiskt sätter ner foten. Och även alltså, lite mer högprofilerade människor som Chris Forsne såg. Mm. Och det var flera som gjorde. Katarina Janouch anses väl vara lika knäpp som du och jag nu för tiden. Så, men hon tyckte också att det var för äckligt. Liksom. Men jag såg ändå en hel del så, människor som tyckte liksom, att örk så som motbjudande att just de människorna sitter och bölar över detta.
Mm. Och kanske tips om att Tobias Svenssons söndagskrönika, du nämnde ju den lite innan, att den också tar upp det här ämnet med folk på Twitter som är helt liksom bortom rasism. Man undrar liksom, va? Mm. Vad har ni varit?
Mm. Ja, de har befunnit sig i sin lilla bubbla. Där ska man inte vara.
Nej. Absolut inte. Men du, då ska vi väl knyta ihop säcken som sagt. Och då ska vi som vanligt uppmana er, om ni har lite slant över och vill stödja vårt opinionsarbete, så donerar ni antingen på PayPal eller Swish eller via bankgiro. Ni prenumererar på vår kanal, kostar ingenting. Det är bara att trycka på den röda plattan och gärna på den lilla klockan också, så får ni notis när vi har lagt ut någonting. Tryck tummen upp, jag tycker det är för få som trycker tummen upp. Det är ju verkligen en busenkelt att bara trycka på den där tummen upp.
Mm. Ja, visst det. Ja.
Och så ska ni sprida vårt program och våra artiklar på sociala medier. Och när ni går in på vår hemsida ingridomaria.se så kan ni klicka på annonserna. Ni behöver inte köpa någonting, men vi får en liten slant när ni klickar på annonserna.
Gör gärna det, stötta oss och så kämpar vi vidare. Och vi hörs igen på fredag.
Ja, det gör vi. Puss och kram allihopa.
Ha det gott. Hej då.
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.